1, 2, 3. Hörs det? Yes. Vi befinner oss vid Medelhavets kust i Palestina. Och där ligger det en stad som heter Caesarea. På Jesu tid, när romarna ockuperade landet, var staden huvudstad för en av de romerska provinserna, Judaprovins. Och där i den här staden, där det fanns ganska mycket militärer, bodde en man som hette Cornelius. Han var en romersk officer. Han hade ett stort hus. Han hade en familj. Många vänner. Han var känd för att vara from och gudfruktig, står det. Han var inte jude. Han var hedning. Men han verkar ha varit intresserad av judarna. Han gav rikligt med pengar till dem. Och det står att han alltid bad till Gud. Och då kan man fundera på, vilken Gud bad han till? Jag menar, han var ju inte jude. I den romerska religionen fanns det flera gudar man kunde be till. Jupiter kanske? Eller Amor? Neptunus, havets gud, skulle det kunna vara? Nej, det verkar inte så. Som jag förstår så bad han till Gud, helt enkelt. Och många människor säger så även idag. Jag ber till Gud. Jag är inte religiös, men visst ber jag till Gud. Jag möter det i mitt jobb och runt mig. Och jag har nog landat i att Gud får sortera själv bland de bönerna. Att säga att ja, men du har inte rätt religion, så Gud har, det får någon annan. Ja. Jag kan ju berätta om min tro på Jesus. Men hur Gud ser på dem som har en annan förståelse, det behöver inte jag lägga mig så mycket i. Och Cornelius verkar vara en sån som hade någon annan förståelse. Han var ju i alla fall inte jude och inte kristen. Mm. En dag får den här mannen Cornelius änglabesök. Ängeln säger till honom: dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Alltså, Gud har hört hans böner fast han är en hedning. Och så får han ett uppdrag. En romersk militär får ett uppdrag av judarnas gud. Uppdraget var: skicka några av dina män till staden Joppe. Det är det som är Jaffa i dagens Israel. Och där ska de hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare som har sitt hus nere vid havet. Här framgår det att de känner inte varandra. De får beskriva vart det är och sådär. Men det här får han veta. Staden Joppe ligger kanske 6,2 mil söderut. Jag googlar på detta. Också vid havet. Och så tog jag Mölndal och 6,2 mil söderut. Och man behöver 6,8 för att hamna i Varberg. Men då förstår ni lite proportionerna. Nästan som härifrån till Varberg. Dit skickar Cornelius tre män för att göra som ängeln sagt. Samtidigt i Joppe sker detta. Petrus är uppe på taket för att be. Han blir hungrig. Han faller i hänryckning, någon slags trans. Och får då se en linneduk sänkas ner från himlen med alla slags djur. Och en röst säger: Petrus, slakta och ät. Och nu får vi komma ihåg, bland judarna var det ju väldigt noga vilka djur som fick blandas, vad man fick äta och inte och med vem. Så Petrus svarar: nej, nej, herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Men då hör han för andra gången en röst: vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Och så händer samma sak tre gånger. Och sen lyfts duken upp. Hur skulle Petrus förstå detta? Ja, kanske han kunde tänka som när Jesus frestas i öknen. Här gäller det att stå emot. Eller: människan ska inte leva bara av bröd, svarar Jesus. Eller också är det något annat Petrus ska få höra. Något annat Gud vill säga. Medan han grubblar över detta. Så kommer de där männen som Cornelius har skickat. Nu har de avverkat sina 6,2 mil. Kanske vandrande, kanske med kärra. Det får vi inte veta. Det var nog kärra. Men, för de var ju lite rika. Men det tar ju ändå tid. Ni kan tänka på antika vägar och dragdjur. De har frågat sig fram till den här garvarens hus. Och stannat vid porten och ropat. Finns det någon Simon Petrus där? Petrus funderade ännu över synen. Då anden sa till honom. Här är tre män som söker dig. Gå genast ner. Tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem. Så han går ner till männen och, säger till dem. Jag är den ni söker. Varför är ni här? Och de svarade. Cornelius. En officer som är rättskaffens och gudfruktig. Har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen. Han har blivit tillsagd av en helig ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem att stiga in och lät dem bo över. Alltså här byggs det förtroende. De erbjuds natthärbärge, de lär känna varandra. Och nästa dag så följer Petrus med dem tillbaka. Och han tar även med sig några andra kristna vänner. Okej, det verkar ta 2 dagar tills de var tillbaka i... Ja, inte Mölndal från Varberg, utan i Caesarea från Joppe. Och när de är framme och Petrus ska stiga in så kommer Cornelius emot honom och kastar sig vördnadsfullt inför hans fötter, står det. Jag kan tänka att han har varit spänd. Vilken grej, liksom skicka efter en jude och ska han komma och vad händer? Men Petrus säger åt honom att resa sig. Stig upp, jag är en människa jag också, står det. Det är lite roligt. Det här mötet mellan två män som har så olika status i samhället. Jag menar, Petrus var ju ingen rik, han var ju en lantis, kanske ganska outbildad. Men framträdande inom den här nya rörelsen inom judendomen, den nya ledaren. Men bodde runt hos andra. Och sen... en rik officer som har ett stort stor familj och stort hus och allting. Okej. Okay. Men de två männen börjar samtala. Och de går in i Cornelius hus. Och där är många församlade, står det. För Cornelius känner uppenbarligen mycket folk. Och han har valt att ta dit dem. Han vet att det är något viktigt på gång. Och det är så man kan förstå att hans hus var stort eftersom många är samlade. Det står aldrig att han hade ett stort hus, men det kan vi ju gissa. Hur ska annars många få plats? Och så börjar Petrus tala och han säger så här. Som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Förbjudet. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag, varför har ni låtit hämta mig? Alltså, tänk, det var förbjudet att ens umgås med icke-judar och ändå gör Petrus det. Och då berättar Cornelius om sitt änglabesök. Och säger, jag sände genast bud efter dig, tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Alltså vilken introduktion. Vi har samlats alla. Gud har skickat efter dig. Kom igen, vad har du att säga? Allt ljus på Petrus. Och så tar Petrus och säger till Oda och säger. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot var och en som fruktar honom, som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Så berättar Petrus om Jesus och Gud var med honom, hur han korsfästes. Men uppväcktes från det döda. Hur det finns förutsägelse om detta i de judiska skrifterna. Och hur uppdraget ser ut att sprida detta budskap vidare. Och medan Petrus håller på och talar så kommer vi in på dagens text. Medan han talar till dem faller den helige ande över alla som lyssnar. Och tecknen på detta det är att de börjar prisa Gud och tala med tungor. Och Petrus frågar, vem kan hindra att de blir döpta med vatten nu när de har tagit emot den heliga ande som vi? Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn, och sen så fick han stanna några dagar. Okej, det här var en lång berättelse. Och det finns så mycket att fundera om, tycker jag, i den här berättelsen. Den handlar om mod för mig, och den handlar om öppenhet. Alltså Cornelius, han var modig. En romersk officer som intresserar sig för och stödjer människorna i landet som de ockuperar. Han beskrivs i mycket positiva ordalag. Men jag kan tänka mig att det också gav honom fiender. Att han höll sig så väl med judarna. Att han, jag vet inte hur känt det var att han gav dem pengar, men att han ville umgås med dem. Han ville vara vän med judar. Och han bad till deras Gud. Han trodde på ett budskap från en ängel och bjöd in Petrus. Det är modigt, tänker jag. Sen har vi Petrus mod. Att han vågar följa med dem som kommer och hämtar honom. Hedningar som vill ta med honom på en resa. De första kristna levde som judar. De höll sig till de judiska lagarna. Men Petrus tog ett steg. Han var öppen för att Gud ville något mer. För att Gud ville ta bort gränser mellan människor. Och så de där dagarnas resa. Man hinner ju tänka en del på vägen. Mötet. Stig upp. Jag är människa jag också. Hur de hittar ett sätt att vara vänner är väl att ta i kanske. Men att kommunicera på något sätt. Och det som hände sen. Det är faktiskt brännpunkten. Som gjorde kristendomen till en världsreligion. Och inte bara en judisk inriktning. Kristen tro är inte bara för judar. Den är för alla. Man behöver inte först bli jude för att sen bli kristen. En hedning som Cornelius och alla i hans hus kunde bli kristna. Vad hade hänt om Petrus hade sagt nej? Ja, då tror jag Gud hade hittat någon annan som hade kunnat bana väg för detta. Jag tror att Gud har reservplaner. Men det behövs någon. Några behövs det alltid. Som går före, som spränger gränser, som vågar ta steg. I alla tider finns det frågor som kan upplevas som avgörande, banbrytande. Ska vi hålla fast vid traditionen och skriften så som vi förstår den, eller är det dags att tänka om? Under 1900-talet så var ju den här frågan om kvinnliga präster och pastorer en av de riktigt stora. Jag frågade för en tid sedan en präst som hade varit en riktigt aktiv kvinnoprästmotståndare. Om man googlar på hans namn så hittar man grejer om det. Och som sen bytte uppfattningen i den här frågan. Vad var det som fick dig att ändra dig? Hur kommer det sig? Och han svarade så här. Hon hette Lotta. Hon började arbeta som präst i församlingen där jag jobbade. Och hon fungerade alldeles utmärkt. Jag kunde verkligen se det. Sånt kan jag bedöma, sa han. Vem är då jag att ifrågasätta detta? En annan av 1900-talets stora frågor var det här med vilket samfund, vilken kyrka är mest rätt. Eller kanske den enda rätta. Men dopfrågan, bönespråket, vad är synd? Det finns mycket tid och kraft som har lagts ner på detta. Och jag mötte en man för en tid sedan, Nisse. Nej, Nisse. Jag mötte en man i 80-årsåldern i en småstad i Småland. Han hade bott där hela sitt liv och han berättade så här. Han var född in i en familj som var pingstvänner. Så han gick ju till pingstkyrkan när han var barn. Men när han blev tonåring så började han mer och mer vilja gå till missionskyrkan. Eftersom att det fanns fler ungdomar där. Samt att det var en speciell flicka som han intresserade sig för där. Och då gick han dit och då sa de till honom i pingstkyrkan. Du ska väl inte byta ner dig till det som är sämre? Men när han var i missionskyrkan så sa de så här. när de tar nattvard. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven. Och när de kom till Nisse sa de, nåden gäller även för dig. Och sen var det Kristi kropp för dig utgiven. Alltså det var som man från båda sidor liksom såg lite ner på varandra. Och jag räknade ut att det här måste ha varit 60-talet detta hände på. Han skrattar ju när han berättar om detta. Men det är ju ändå också, det är väldigt sorgligt såklart också. Temat för annandag pingst som jag valde att välja idag, valde att tala om idag, är andens vind över världen. För jag tror att världen behöver fler sådana som Cornelius och Petrus. Som vågar tänka utanför det invanda traditionella, som visar mod och som kan ta att bli ifrågasatta. Petrus, han blev verkligen ifrågasatt. Om man läser kapitel 11 sen i Apostlagärningarna, då får vi höra det. Hur han kommer till syskonen i Jerusalem och de kritiserar honom för att han har umgåtts med judar och till och med låtit döpa dem. Men han berättar, han förklarar och sen ger de med sig. Och detta öppnar vägen till kristen tro som en världsreligion. Vad är vår tids stora frågor avgörande? Ja, det kanske vi kan ta vid kyrkkaffet. Men det är inte alltid självklart rätt att bejaka allt som är nytt. Det är inte det jag står och säger eller vill säga. Vi behöver pröva frågor, se vad frukten av det blir. Men när någon säger att det står så i Bibeln och så har kyrkan alltid gjort och man får inte ändra en prick, då tänker jag att det var inte så mycket Petrus och Cornelius över det. För Petrus och hans vänner som var på plats blev att den helige ande föll över människorna ett tecken på att de var på rätt väg. Han bara, ja men i rummet, jag känner ju, de är som vi. Vi är på rätt väg. För prästen jag nämnde blev det en väl fungerande kvinnlig kollega. Och för Nisse, han gifte sig faktiskt med den där flickan i missionskyrkan. Och de har båda varit aktiva i ekumeniken hela livet. Och det har övertygat honom att det är inte så att vissa samfund är bättre än andra. Det handlar om mod, öppenhet, att vara beredd att tänka om. Att se vad frukten av ett arbete blir. Gud gör inte skillnad på människor och det ska inte vi heller göra. Amen.
Här får jag vara den jag drömt att vara. Här får jag vara som jag är. Här får jag vila mig och vara bara. Här får jag lämna allt och här får jag vara snäll och rebell. I tillåtelsens kapell. Här får jag svalka mina heta sinnen. Här får jag läka mina sår. Här får jag gömma alla mörka minnen. Allt som jag ångrar från igår får jag vara snäll och rebell i tillåtelsens kapell. Här får den komma, den där gömda gråten. Här finns en vind att torka i. Här är jag fridlyst, jag är fri, förlåten. Här finns en famn att orka i. Får jag vara snäll och rebell i tillåtelsens kapell.
Nu ska vi ta en stund att vara både snäll och rebell. Se det här som tillåtelsens kapell. En stund när vi får be och lovsjunga tillsammans. Det går att tända ljus vid våra ljusbärare. Vi har en brevlåda där nere där man kan få skriva en bön till Gud som bara Gud läser. Man kan få falla på knä vid knäfallet eller kanske lämna en sten vid korset. Se det här som en stund mellan dig och Gud där du får vara. Så ber och lovsjunger vi tillsammans. Och jag ska också nämna att där bak så finns Annika som gärna ber med dig och för dig. Så känner du att jag vill be tillsammans med någon. Kanske har du någonting tungt du bär på. Eller någonting glädjefyllt som du vill ha hjälp att tacka för. Eller någonting helt annat. Sök dig då gärna ner till vår förbönsplats. Så ber Annika med dig och för dig. vi ber. Tack Herre Jesus att vi får fyllas av din helige ande. Hjälp oss Herre att finna modet. Att spränga gränser. Att se din vilja för världen Herre. Vi ber Herre för en värld som behöver dig. Du ser krig och konflikter. Du ser människor i fattigdom och nöd, Herre. Gode Gud, förbarma dig över oss. Vi ber om besinning till dem som har makt. Vi ber om fred och försoning. Vi ber Herre för de platser och sammanhang där vi finns. Vi ber för vårt Bifrost. Vi ber för vårt Mölndal. Vi ber för vår plats här på jorden. Kom med din heliga ande och led oss att reflektera ditt ljus i de sammanhang där vi finns. Och vi ber för oss var och en. Med allt det vi bär på. Vi ber för att du ska höra alla de böner som symboliseras genom de tända ljusen. De nedlagda stenarna. Bönerna som har skrivits på lappar. Allt det lägger vi inför dina fötter och i dina kärleksfulla händer, Herre Jesus. Och tillsammans med hela din kyrka i alla tider så får vi be den bön som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får du som vill och kan stå upp så sjunger vi tillsammans psalm 837.